något av det som vi känner här, att det också går fram till dig. Och du ska bara veta att du är jättevälkommen, du som är med oss den här söndag förmiddagen, eller kanske vid annat tillfälle. Vi har bett för dig, ska du veta. Vi har bett att du ska få uppleva den här friden. Vi har bett att du ska få höra från Gud och att du ska också kunna få ta emot ifrån Gud. Och nu står jag här en liten stund och ska dela några tankar med dig. Och det finns ju alltid motiv bakom varför man säger det man säger, eller hur? Och jag har flera motiv faktiskt till det jag vill dela den här dagen. Men en av motiverna, det är att jag gillar ord. Jag tycker ord är spännande och jag tycker ord är viktiga. Och det är ju någonting som särskiljer oss ifrån resten av skapelsen. Det faktum att vi kan använda ord, att vi kan vara verbala, att vi kan uttrycka oss väldigt konkret och ibland också noggrant när vi använder våra ord. Men ibland gör vi ju inte det, och det är intressant hela tanken med orden. Jag tycker det är, som sagt var, det gör någonting i mig. Så jag vill ha det som en liten ingångsvinkel för det jag ska säga den här dagen. Det sägs att Gunnar Sträng, som var finansminister för 1000 år sedan, han sa så här vid ett tillfälle: varför använda krångliga utländska ord när det finns inhemsk adekvat vokabulär? Och det där speglar lite grann min tanke kring det här. Alla ord har en betydelse, alla ord har en mening, men ibland så kan meningen gå förlorad. Vi använder ord utan att egentligen tänka på vad de står för, och vi kan bli lite slarviga. Å andra sidan så kan man svänga sig med en massa främmande, märkliga, typ okända ord, och det blir väldigt svårt för folk att förstå vad är det egentligen den där karen försöker säga. Språk är ju någonting som inte är fixerat. Det är inte alltid detsamma. Det förändras över tid. Gamla ord försvinner, nya ord uppkommer. Man talar ju om nyord nu. Nyord är ett etablerat ord nu för tiden. Och dessutom lånar vi från andra språk. För oss är det kanske främst från engelskan då. Och så utvecklas det. Det finns till exempel det här klassiska: en gång i tiden var man städare, men sen blir man lokalvårdare. Därpå blir man närmiljötekniker, och just nu tror jag att man är komfortoperatör. Och det är klart att får man välja där, så låter det ju lite mer status och vara komfortoperatör. Man kunde bli reparatör med, men komfortoperatör. Så visst är det lite äggande, eller är det bara jag? Även om du bara är jag, så får du hänga med just nu då. För jag tänker på vissa risker som finns, nämligen att orden kan förvanskas, eller att de kan lite tappa sitt innehåll därför att man inte använder dem på ett rätt sätt. Och därför så är jag är lite av en ordpolis. Jag tror inte jag behöver be om ursäkt för det, men så är det i alla fall. Och därför så brukar jag, när folk säger så här till exempel att ja, jag hatar bruna bönor och jag älskar pizza, så säger jag: nej, det gör du inte alls. Därför att hat och kärlek, det är någonting mycket starkare och mycket viktigare än bara preferenser för olika maträtter som du råkar gilla för tillfället. Men grejen är ju så här att vi ibland använder ord som är svårtillgängliga eller som upplevs svåra att förstå eller ta till sig. De kan vara omoderna, de är gamla, kommer från en annan tid, en annan sättning så att säga. Och vi kristna, vi anklagas ibland för att tala det som sägs då kanans tungomål. Och kanans tungomål, det är då inomkyrkliga eller jättekristna uttryck som vi svänger oss med. Helgelse, rättfärdighet, smörjelse, frälsning, nåd, synd. Ja, det är ju typiska kanans tungomålord. Och då är frågan, hur ska man förhålla sig i allt detta? Det finns grundläggande, tror jag, två vägar man kan gå. Det ena är att man försöker ersätta krångliga ord med andra, mer vanligt förekommande och mer lättförståeliga ord. Och det tror jag är alldeles utmärkt. Men risken är förstås att man inte hittar riktigt samma ord. Det är precis som man ska översätta något från engelskan. Och så hittar man inte riktigt motsvarigheten till det ordet i svenskan. Och då är förstås risken att man tappar någonting där. Den andra vägen man kan gå, det är då att förhoppningsvis i vårt fall tillsammans med den helige ande försöka förklara de ord som kanske känns krångliga eller ålderdomliga. Att fylla dem med sitt rätta innehåll. Och det är det som jag vill göra lite grann den här dagen. För det jag vill tala om idag, det är frälsning. Så låter det på småländska. Frälsning, säg efter mig. Frälsning. Ja. Visst är det fint? Jag vill bara börja i Hebreerbrevets andra kapitel och läsa ett par verser för dig. För min tanke här då, det är att vi behöver slå vakt om frälsning, vad det egentligen är. Vi som tror, vi behöver veta vad frälsningen ger oss, vad den innehåller, så att säga. Och för dig som kanske lyssnar och säger, jag är ju nog en typiskt ofrälst människa, så vill vi att du ska få veta vad innebär det egentligen att vara frälst. Jag tror många gånger så när man tänker på, ja men blir jag frälst så blir jag tråkig, och då finns det tusen saker som jag inte får göra, och då är liksom det slut på det skojiga i livet. Och det beror egentligen på en missuppfattning, menar jag, på vad frälsning egentligen är och vad frälsning står för. Så därför ska vi läsa nu Hebreerbrevets andra kapitel från början. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så vi inte driver bort med strömmen. Det här är ju ett ord som talar specifikt till dig och mig som är kristna idag. Om redan det ord som gavs genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska då vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Jag tror i den gamla bibelöversättningen så stod det om vi inte tar vara på en sådan frälsning. Och då får jag säga direkt att jag tror ingen av oss har fullt ut, kan vi, om vi får uttrycka det, utnyttjat frälsningen. Har kunnat ta till oss storheten och fullheten utav det. Men vi behöver definitivt göra vad vi kan för att förstå det och för att göra det till en verklighet i våra liv. Ibland så översätter man frälsning numera med räddning. Och det är ju ett alldeles utmärkt ord, men det täcker näppeligen in helheten utav vad frälsning egentligen innebär. Att bli räddad, det är nödvändigt. Det är gott och väl, i synnerhet om man är i nöd, så är det underbart att bli räddad. Men jag skulle vilja läsa några rader bara ur ett uppslagsverk som heter Illustrerat bibellexikon, där man kan läsa bland annat följande om frälsning. Betydelsen av det grekiska huvudordets rot är frisk, oskadd. Innebörden av verbet är bevara, hel och intakt, rädda från fara, sjukdom, död och förtappelse och frälsa. I klassisk grekiska har ordet en mycket vid användning. Det brukas om räddning från akut livsfara, krig, sjönöd och dylikt, om hjälp ur en svår rättslig situation, om läkarhjälp i sjukdomsnöd, om lycklig återkomst efter resans faror. I ordet ligger även betydelsen beskydd, bevarande och benådning. Det betecknar också ett tillstånd av välbefinnande, hälsa, framgång, ett upprätthållande av människans personlighet och hennes karaktäristiska egenskaper. Det är det. Det är vad frälsning innebär, försökt komprimerat i några få ord. Och därför så tror jag tror på att behålla ordet frälsning Men att förklara det, att dela med sig av det man har sett av vad frälsning innebär. Det finns ju en absolut grund, och jag vill säga det på en gång, det finns en grund i det bibliska löftet om frälsning. Och den grunden, det är vad Jesus har gjort. Det är att det faktum att Jesus dog och att Jesus uppstod, han tog alla människors plats, han bar allt det som skiljer oss från Gud, han dog i vårt ställe för att försona oss med Gud, och så uppstod han på tredje dagen i triumf över synd och död och djävul. Det är grunden. Så frälsning utanför Jesus kan vi inte hitta. Och faktum är att det hebreiska ordet för frälsning, det är yasha, som ligger ganska nära Yeshua. Så Jesus, själva hans namn, betyder faktiskt frälsning. Och han är frälsaren. Och när de första apostlarna predikar strax efter Jesus har lämnat dem, så säger de: det finns inget annat namn genom vilket vi kan bli frälsta. Det är bara genom namnet Jesus. Men med Jesus, gudskelov, så finns det frälsning för varenda människa. Det jag skulle vilja göra nu några minuter är att bara ge dig några olika aspekter av vad frälsning egentligen innebär. Och jag gör det utifrån definitionen av det grekiska ordet för frälsning. Jag ska inte belasta dig med en massa utländska ord här, för jag kan dem knappt själv. Men jag har förstått att, precis som vi läste i illustrerat bibellexikon, att frälsning är ett enormt omfattande, inte bara begrepp, utan en enormt omfattande verklighet. Så låt mig få nämna några saker som jag finner i frälsningen. För det första, den som är frälst är också befriad. Det svenska ordet frälst eller frälsning, det kommer av ett gammalt uttryck som är frihalsad. Och det handlar om en slav som var bunden till halsen för att han inte skulle rymma, eller hon. Men när den här bojan bryts, då blir man frihalsad. Då blir man alltså befriad. Och det finns befrielse, det finns en frihet inbyggd i frälsningen. Och det är intressant, om man läser i evangelierna och läser riktigt noggrant, så kan man se att ibland så, om man nu tittar då ändå i grekiska, så kan man se att ibland så står samma ord översatt i svenskan med frälsning, ibland med helande, ibland med befrielse och så vidare. Men befrielse är definitivt en del av vad frälsningen erbjuder oss. Och jag vill bara illustrera det här med några enkla bibelord, men ack så kraftfulla. Så om vi talar om frihet, så tänker jag spontant på det Jesus säger i Romarbrevets 8:e kapitel. I Romarbrevet 8:36. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Frälsning betyder befrielse. Det betyder definitivt befrielse från syndens slaveri. Det är det som Jesus specifikt talar om i den här bibeltexten. Och när man blir befriad från synden, då blir man också fri från syndens följdverkningar, det vill säga skulden och skammen som så mycket plågar oss människor. Men man blir också befriad, eller åtminstone har möjligheten till att bli befriad från syndens och ondskans inflytande i ens liv. För några veckor sedan så predikade jag ett par gånger ifrån den 107:e psalmen. Jag tycker den 107:e psalmen är en väldigt uppmuntrande och upplyftande text. Och jag vill bara påminna om ett par verser där. Psalm 107, vers 13 och 14. Det som vers 13 är lite temat i psalmen, det återkommer flera gånger. Och det står så här, psalm 107 och vers 13. De ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga och slet sönder deras bojor. Vad som än binder dig, så vill jag att du ska veta att den frälsning Gud erbjuder dig, den räddning som finns tillgänglig för dig, den innebär också att du kan bli fri. Vad som än binder dig, hur länge du än har varit bunden, det kan vara en ovana, det kan vara onda, dåliga minnen, det kan vara fruktan inför döden eller framtiden, det kan vara rena plågoandar som försöker binda ditt liv. Men vi är här för att säga till dig, det finns frihet. Guds frälsning genom Jesus Kristus erbjuder frihet för dig. Inte när du kommer till himlen, absolut då, men redan här och nu på den här jorden så finns det underbar frihet för dig. För det är frälsning. Befrielse är frälsning. Vi går vidare. En annan sak som jag också ser tydligt i frälsningsbegreppet, det är beskydd. Och då ska vi läsa i psalm 91. Jag har hört ganska många som har predikat ifrån den här psalmen de senaste månaderna. Och det tror jag är alldeles rätt. Därför att den här psalmen kanske är, vad ska vi säga? Om vi talar om beskydd så är det absolut starkaste löftena som vi hittar i den här psalmen. Jag vill bara läsa de inledande verserna. Psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig. Under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och stjärn. Frälsning betyder beskydd. Beskydd från det som är ont. Gud har inte utlovat till någon ett helt bekymmersfritt liv. Men han har lovat att vara med var och en av oss alla dagar till tidens slut. Och han har också lovat att skapa en utväg för oss var vi än möter. Och det finns en möjlighet att faktiskt gömma sig i honom. Herrens namn, står det i Ordspråksboken, är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och blir räddad, blir frälst eller blir beskyddad. Dessutom så har Gud gett till dig och mig en trossköld, en sköld som består av vår tro. Och han säger, den skölden, den har förmågan att utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Så vad som än kommer emot dig, så är Gud oändligt mycket större och starkare, och han är på din sida. Han beskyddar dig. Det är frälsning. Befrielse och beskydd. Vi tar en till på B. Bevarad. När man blir frälst så blir man också bevarad. I den välsignelse som man ofta uttalar i kyrkan, kanske mot slutet av gudstjänsten som regel, så börjar ju den hämtas ifrån fjärde Mosebok. Det kallas för den aronitiska välsignelsen. Och man börjar, de inledande orden är så här: Herren välsigne dig och bevara dig. Det är någonting underbart i det faktum att Gud inte bara börjar någonting. Han initierar inte bara en sak och sen låter han det gå lite som du vill. Utan Gud tar hand om det han har börjat. Och han bevarar dig och mig. Och återigen ska vi läsa några verser ifrån Psaltaren. Och nu tittar vi på psalm 121. Och där tar vi oss faktiskt tiden att läsa hela psalmen. Psalm 121. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Detta måste väl sägas vara ganska underbart, eller hur? Att Gud så konkret är på din sida och vill bevara och beskydda och befria dig. Bibeln är fullständigt klar på att det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Så Gud kommer att bevara dig för både tid och evighet. Det innebär till exempel att du som har sagt ditt ja till Jesus och som har gjort honom till din frälsare och din Herre. Det finns en kraft som är både i dig och utanför dig och som är där för att bevara dig i tron, för att ta dig hela vägen hem. Du kan bli både viss om din frälsning och du kan bli trygg i din frälsning och veta att det är inget liksom lite vacklande, flämtande sådär, utan det är någonting stadigt och stabilt, och Gud kommer att bevara dig. För det är frälsning. Befrielse, beskydd och bevarande. Vi går raskt vidare och vi talar någonting om någonting som jag bara älskar att tala om. Men jag ska försöka hålla mig fokuserad och kort. Men jag vill ta ett bibelord också på detta. Från första Petrus brev, det andra kapitlet och den 24 versen. För frälsning betyder också helande. Och så här står det i första Petrus 2:24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Genom hans sår är ni helade. Det finns en del saker i Bibeln som inte är så där totalt entydiga. Det finns saker som inte nämns så ofta eller så mycket. Och därför så är det lite svårt att riktigt ta till sig det. Det är svårt, vi kan känna liksom jag vacklar lite grann i min tro just när det gäller detta. Men handen på hjärtat, helande kan inte sägas vara en av de ämnena. Därför att Bibeln är så entydigt och mångfaldigt fokuserad på att Gud är en Gud som helar. Redan i Gamla testamentet så finns det många exempel på helande under. Och sen när vi kommer till Nya testamentet så blir det en formlig explosion av helande kraft. Självklart centrerad kring Jesus Kristus, men vi ser den också hur den fortsätter genom hans lärjungar, och vi ser den fortfarande idag fortsätta genom Jesu lärjungar. Även här vill jag låna en text ifrån Psaltaren, psalm 103. Där det står så här från andra versen. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Jag tror att de flesta som räknar sig som kristna, de vet, de är fasta i uppenbarelsen av att vad jag än har gjort, hur hemska saker jag än har begått, om jag har gjort de värsta brotten tänkbara, så kan Gud och vill Gud förlåta mig. Han förlåter alla mina synder. Det skulle vara hemskt om det fanns vissa synder som Gud säger, nej, det där kan du glömma, det där är för mycket, det där klarar min förlåtelse inte av. Men det gör aldrig Gud, utan Gud förlåter alla våra synder. Men här står det i samma mening, utan, nu vet jag att hebreiskan har inte skiljetecken, men så är det i den svenska här, så står det utan ens ett kommatecken. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Lika fast som vi tror att Gud förlåter våra synder, så tror vi att Gud helar våra sjukdomar. Vilken sjukdom det än gäller, om den är fysisk eller psykisk, så kan du vara övertygad om att Jesus har burit den upp på korset. Och han gjorde det just för din skull. Du som lider idag, du som kanske är plågad av smärta, du som är fångad i mörker, depression, i ditt sinne. Jesus har köpt helande för dig på korset. Det finns läkedom, det finns upprättelse för dig. Korset är en ändstation för allt det som skiljer dig och mig från Guds ursprungliga, fullkomliga och fullständigt goda vilja. Vad än sjukdomen bär för namn, så finns det ett namn som står högt över sjukdomens namn. Och det är namnet Jesus, frälsaren. Så vad som än plågar dig, så kan du vara viss om att det finns läkedom för just detta hos Jesus. För det är frälsning. Befrielse, beskydd, bevarande och helande. Så långt har vi hunnit, men vi är nästan bara halvvägs. Men låt oss fortsätta på den inslagna vägen. För det finns också någonting som man skulle kunna kalla sundhet i sinnet. Och då ska vi se en vers långt bak i Bibeln, eller långt fram kanske man ska säga, i tredje Johannes. Tredje Johannes, som inte har mer än ett kapitel, så det är lätt att missa, men det står där bak i Bibeln. Och så står det så här i den andra versen: älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk, liksom det är väl med din själ. Det här är Johannes som skriver till en broder då, som vid namn Gaius. Men vi tror att det inte bara var en personlig hälsning just till Gaius. Vi tror att detta är en Guds hälsning till varenda en av oss. Gud vill att det ska gå väl för oss i allting. Han vill att vi ska vara friska, och han vill också att det ska vara väl med våra själar. Själen, brukar vi säga, det är sätet för viljan, för känslorna, för tankarna och för minnena. Och det är ju därför ett avgörande viktigt område i våra liv. Det präglas av våra erfarenheter, men det sätter också sin prägel på vår framtid. I den engelska bibeln så står det i ordspråksboken att som en människa tänker i sitt hjärta, så är hon. Och det skulle väl kunna översättas ungefär med, eller uttryckas med orden, att dina tankar har en potential att forma ditt liv. Och därför är det så viktigt att få ordning på detta. Man kan ha ordning i garderoben, man kan ha ordning i garaget, man kan ha ordning i kökslådorna, men fullständig oordning i sitt sinne. Och då, om man måste välja, nu måste man ju inte välja gudskelov, men då kanske det är väl så viktigt att få frid i sinnet jämfört med att ha bra ordning i byrålådorna. Jag tänker på ett par ställen ifrån ordspråksboken som talar om just detta. Och jag vill bara nämna dem för dig. Första är i 25 kapitlet och 28 versen. Då står det: som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne. Här förstår man att det inte är bra om man inte styr sitt sinne. Men om vi kommer in från den positiva sidan så kan vi också förstå att det går faktiskt att styra sitt sinne. Det går att tänka, bestämma vad man ska tänka på. Det går att förändra sitt tänkesätt. I det 16 kapitlet också i ordspråksboken och vers 32 så läser man följande: bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än att inta en stad. Sela. Att kunna styra sitt sinne skapar en oerhört potential för att kunna inta städer eller att erövra nya områden, att kunna överhuvudtaget njuta framgång i livet. Och slutligen en vers ifrån Jesaja, Jesaja 26 kapitlet, där man läser följande: den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, för han förtröstar på dig. Jag kan säga att jag har varit i situationer där mitt hjärta känns fyllt av frid, men där mitt sinne snuggar. En kristen har ju förmågan, möjligheten att leva utifrån sin invärtes människa. Men när sinnet inte mår bra, då blir det så mycket värre att göra det. Därför är det viktigt att poängtera att frälsning också är en frälsning för vår själ, för vårt sinne, för våra tankar, för våra känslor och så vidare. Gud erbjuder hjälp för detta också. Någonstans i Bibeln, troligtvis i Jesaja, om jag minns rätt, jag har inte slagit upp det, men så står det att Guds tankar är högre än våra tankar. Man kan läsa det på lite olika sätt. Man kan läsa det som att ja, Gud, han är så långt över oss att vi har inte en chans att nå fram. Men man skulle också kunna läsa det: ja, Guds tankar är högre, men det står ju faktiskt inte att de är ouppnåeliga. Jag tror tvärtom att Gud har tänkt att vi ska tänka hans tankar. Paulus skriver om det när han skriver till Korintherna i 1 Korintherbrevet 2. Så säger han: vi har Kristi sinne. Vi kan tänka Guds tankar. Och Guds tankar, det var precis det vi sjöng om här innan jag kom upp. Nämligen att Gud har tankar av frid, Gud har tankar av hopp, Gud har tankar av framtid. Han tänker dem för oss. Tänk om vi också kan tänka de tankarna. Vilken fördel att få dela Guds tankar. Jag tror att det är det som Gud vill. Guds tankar är högre än våra tankar. Och detta är frälsning. Guds hjälp för vårt sinne. Innan jag slutar så måste jag förstås tala om det som man kanske först tänker på när man säger ordet frälsning. Det uttrycktes i Illustrerat bibellexikon som vi citerade innan, att bli benådad. När Jesus hanterade det här så använde han bland annat uttrycket att bli född på nytt. Och när Jesus möter Nikodemus, det är ett känt bibelord där i Johannes 3 kapitel, så säger han så här till Nikodemus: jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vi skulle kunna säga det, den som inte blir frälst. Därför att frälst betyder att bli född på nytt. Synden har gjort att vi människor inte bara tappat kontakten med Gud, men det har omöjliggjort för oss att återknyta kontakten med Gud. Det är därför som det som jag nämnde innan om Jesu försoningsverk, det är därför det är avgörande för vår frälsning, för vår räddning. Det är Gud som i Kristus har nått fram till oss, och han gjorde det genom att betala priset för vår synd. Följden av detta är att han erbjuder oss en total nystart i livet. En nystart som är så radikal att man bäst kan beskriva den som att bli född på nytt. Bibeln säger vi går från död till liv. Det talas om att Gud plockar ut stenhjärtat ur oss och han ger oss ett hjärta av kött och blod. Vi blir helt nya skapelser på insidan. Och vi ska läsa ifrån andra Korintherbrevet, det 5 kapitlet. Jag ska be låsningsteamet och komma upp här och hjälpa mig lite grann i avslutningen. Andra Korintherbrevet och det 5 kapitlet. Ett väldigt välkänt bibelställe. Den 17 versen. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Jag läser det en gång till. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det här är ett försök att skumma lite grann på ytan av vad frälsningen egentligen erbjuder dig och mig. Du som lyssnar, endera har du tagit emot det här. Då är det så viktigt att du växer i förståelsen och i uppskattningen av vad är det som Gud har gett dig. Hur ska du komma undan om inte du tar vara på en sådan frälsning? Eller jag för den delen. Men för dig som kanske inte har tagit emot, så måste du veta att det Gud erbjuder, det handlar inte bara om att göra en liten böj på din livsvandring. Att börja gå i kyrkan någon gång ibland, eller kanske ge kollekten om du känner för det. Att be en bön om det kniper. Utan det handlar om ett totalt revolutionerande nytt liv. Det är en helomvändning. Men det är också någonting som för dig in i själva hjärtat av Guds plan med oss människor. För vi är nämligen ämnade att vara med Gud. Och det är frågan, den brännande frågan som jag bär på just nu och som jag känner jag vill dela med dig, det är: hur får man del utav detta? Och jag vill peka på ett par saker som jag tror är enormt betydelsefulla att förstå. Och jag lånar återigen en vers ifrån Bibeln, Efesierbrevets 2 kapitel och från den 8 versen. För det ligger väldigt nära till hands för oss människor att vi, ja men det här låter ju bra, jag tror jag ska satsa på detta. Och så börjar vi och göra en massa grejer, så tänker vi att nu tycker nog Gud att jag gör något bra, va? Nu det här gillar Gud, att jag går med i kyrkan och att jag liksom tänker. Men allt det där, det har människor i alla tider försökt för att nå fram till Gud, och det har aldrig lyckats, aldrig för en enda människa. Utan vi måste acceptera det faktum att Gud har gjort allt det som behövs för att vi ska bli frälsta. Och det här bibelordet talar om det, andra kapitlet i Efesierbrevet, vers 8. Av nåd är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Två ord i de här verserna kan hjälpa dig att ta emot frälsningen, att uppleva frälsningen, att leva mer och mer i frälsningen. Och det första ordet, det är nåd. Nåd betyder oförtjänt favör. Nåd betyder att Gud gör det vi människor inte förmår att göra. Eftersom vi inte kan det, så säger Gud, jag gör det istället för dig. Det beror bara på nåd att du och jag kan bli frälsta. Det finns ingenting vi kan lägga till, finns inget vi kan förändra i oss själva som skulle påverka Gud. Gud har försonat hela världen med sig själv i Kristus Jesus. Av nåd erbjuder han detta. Det är så viktigt för att du ska kunna ta emot Jesus. Men det är också så avgörande viktigt för att du ska kunna fortsätta att leva i en levande gemenskap med honom. Att du fortsätter att låta det bero på nåd. Att inte du, ja men nu ska jag göra det här och nu ska jag bättra mig och nu ska det bli annorlunda. Det är väl jättebra, fantastiskt att du tänker på det sättet. Men det är inte det som påverkar eller utgör grunden för din frälsning. Det är vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Det är det första ordet, nåd. Det andra ordet är tro. Vi skulle så gärna vilja att först gör Gud någonting. Först kan vi se märkbara resultat och så säger vi, ja men då kan jag ju tro på detta. Medan Bibeln säger, för Gud fungerar det precis tvärtom. Gud säger, om du tror ska du få se Guds härlighet. Saliga är de som inte ser och ändå tror. Och därför beror det på tro. Av nåd är ni frälsta genom tro. För så har Gud bestämt att du och jag måste vandra. Vi vandrar i tro på honom. Och vad är tro? Ja, tro är att lita på honom. Tro är att ha en förvissning om att det Gud har sagt, det stämmer faktiskt. Så av nåd får vi ta emot genom tro. Det fina är att under tiden som du har lyssnat på mig idag, så har tro väckts och stärkts i ditt liv. Och därför tror jag att du har tro nog för att ta emot Guds nåd i ditt liv. Och då skulle jag vilja vända mig först och främst till dig som inte har sagt ditt ja till Jesus. Jag skulle bara vilja erbjuda dig en verklighet som Bibeln kallar frälsning. Vi har nämnt några saker om detta i all enkelhet idag. Men det är så rikt, det är så stort, det är så allomfattande. Så det sträcker sig ifrån det ögonblick någon säger ja till Jesus och sen för resten av evigheten. Jag skulle bara vilja erbjuda dig att säga ditt ja till Jesus idag. Att ta emot denna frälsning. Att du bryr dig om frälsningen, som vi var uttrycket här, vi läste inledningsvis. Kan inte du bry dig om den här frälsningen? Den kommer att ge dig ett helt nytt liv. Jag skulle vilja be tillsammans med dig innan vi sjunger en sång här. Jag skulle vilja be och be dig att be tillsammans med mig. Om jag ber före så kan du bara be efter med några enkla ord. I Bibeln kan man läsa så här att när man tror i hjärtat så blir man rättfärdig. Och när man säger med munnen så blir man frälst. Det finns djup i den där, i de där enkla orden. Men det är faktiskt precis så det fungerar om du skulle vilja ta emot frälsningen. Du tror i ditt hjärta och så bara säger du ord med din mun. Och där blir frälsningen en verklighet i ditt liv. Så jag vill uppmuntra dig, antingen du är troende eller inte, att be med i de här enkla orden. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig. Jag tackar dig att du har dött för mig. Jag tackar dig att du har betalat priset. Betalat så att jag kan få komma till Gud. Jesus, jag vill ta emot dig i mitt liv. Jag ber dig, kom till mig just nu. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Rena mig från all synd. Föd mig på nytt. Gör mig till en ny skapelse. Befria mig från synd och skuld och skam. Hela mig. Beskydda och bevara mig. Jag vill följa dig, Jesus. Tack för full och härlig frälsning. I Jesu namn. Amen. Amen. Om du har bett den här bönen, ska du veta utan skuggan av ett tvivel att Jesus har hört din bön. Och att Jesus gör precis det som du ber honom om. Du kan vara trygg om det, därför att det är helt i enlighet med hans vilja. Så Gud välsigne dig. Om du har bett den här bönen för första gången, så skulle vi bara vilja be dig att ta kontakt med oss eller med någon annan kristen du känner, med någon kyrka, för att få mer hjälp. Men du får jättegärna kontakta oss. Det kommer kontaktuppgifter precis där. Och vi vill gärna ge dig en bibel om inte du har en bibel. Vi vill be med dig om det finns saker som du behöver hjälp med i ditt liv. Gud välsigna dig. Nu ska vi sjunga en sång och så ska vi avsluta genom att be ytterligare lite grann här i gudstjänsten.
Som en far älskar sig.